Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Vet du inte vad du ska köpa eller önska dig i julklapp? Det finns biljetter till min och Anton Magnussons turné Uppvigling och förledande av ungdom som passar utmärkt till båda dessa ändamål. Och även om du bara vill gå och kolla på den så passa på att boka nu. För det har redan sålt slut på åtminstone ett ställe i alla fall. Och vi har slängt in nya städer också. Kristianstad, Trollhättan och extra föreställning i Växjö. Ja, sammanlagt 28 orter runt om i Sverige. Det är mycket. Biljetterna hittar ni på specialisterna.se. Vill du hellre ha en fysisk present i din hand så kan jag rekommendera att Vesslan finns på vinyl. Det är min senaste stand-up-special som finns som LP för 219 spänn på ginsa.se. 16 december så kör jag stand-up på Norra Brunn i Stockholm och den 17 på Viva i Göteborg. Jag har massa andra gig också inbokade och alla de här hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni swisha valfri summa till 0760-724728. Uppskattar väldigt, väldigt mycket alla ni som gillar mina grejer, stöttar mina grejer på olika sätt. Ni får också gärna följa mig på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Simon Chippen Svensson.
God dag.
Välkommen till din egen studio.
Studio 4 på underproduktion. Ja, tack så mycket och välkommen själv då.
Tack. Mm. Studio 4, är det någon form av skämt att det heter Studio 4?
Ja.
Är det för att det låter som en SR-studio då? Eller är det...
Ja, men det skulle ha ett namn, kom jag på efter att använda det nu ett par år. Och då... Siffra då, det kommer säkert från Sveriges Radio. Ja.
Mm. Ja, det, jag associerade det mest för Sveriges Radio.
Mm. När jag jobbade där så sa jag mycket. Studio 13 och Studio 8.
Jaha, ja.
Så det är säkert därifrån.
Jag uppskattar skämtet. Ju,
ja.
Och men nu när jag vet också att det var ett skämt. Så, om det hade funnits fyra studios i den här byggnaden så hade det inte varit lika kul.
Nej, absolut.
Men,
det står ju fyra också på dörren då.
Jaha, okej. Okay. Mm.
Missade du uppvägen in.
Det missar jag. Ja, men vad kul att vara här. Du har ju varit gäst i Arkivsamtal för det är en så kallad slow count.
Vad är en så kallad slow count?
Det är att den här podden har varit med, den här podden har funnits i kanske 7 år, sedan sommaren 2012.
Mm.
Och du har ju varit med liksom, fast du har varit med långsamt. Att du har varit med stora mellanrum.
Ja.
Det är min tolkning av slow count.
Ja. Man räknar långsamt. Ja. Jämfört med andra som antingen bara varit med en gång då kanske.
Ja.
Eller så är de med lite då och då.
Ja, eller kanske någon som har varit med jättemycket under en kort period.
Aha. Ja, det låter, ju inte så bra bokat. Att din bokare har gjort ett dåligt jobb där då.
Min bokare är även jag själv.
Ja, men du är i alla fall, för er som inte vet, ja, du jobbar i nöjesbranschen.
Ja, jag jobbar i nöjesbranschen. Humor är mitt skrå.
Det är ditt skrå, ja. Mm.
Framförallt radiohumor då. Mm. Har du landat i nu då?
Poddradiohumor framförallt kanske.
Just det. Jag sätter ju ingen skillnad mellan podd och radio.
Det är väl bara att radio ibland är på FM eller AM-bandet.
Mm, det ligger på bandet, ja. Men nej, precis. Men även de där som kallas radio. Jag jobbar på poddar nu också. SR-människorna.
Ja, många av dem är. Vissa, vissa sänds väl på FM-bandet fortfarande.
Mm.
Jag tänker till exempel Snätänkt. Slänger de ibland upp på FM också?
Ja, 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 de kastar upp, ja. Mm. Just det.
Men idag, du är inte bara poddare, du är även författare.
Mm.
Och idag ska vi bland annat, bland mycket annat, prata om din nya bok Livets cirkel. En liten handbok i konsten att leva med och utan drager så att du mår, citat, bra, slutcitat.
Mm. Just det.
Men innan vi sätter tänderna i det här ämnet så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Oh.
Välj drycken!
Och då är det lite jag som är, vad heter det när man inte är gäst? Host.
Ja, du presenterar. Ja, du är värd för Välj drycken just nu. Gästvärd.
Gästvärd, då befinner vi oss alltså på mitt kontor, i min studio, precis bredvid mitt kontor som ligger där inne.
Mm.
Och
eftersom det här är poddradio så pekade du nu åt mitt vänster, ditt höger.
Och det
så
då
att vi vet,
ja.
Lyssnarna.
Ja, det är synd att du inte ser sådana avgörande saker. Och det delar jag då tillsammans med några andra människor. Va? Så att det dryckerna som finns där inne är inte mina, men jag är säker på att vi får ta dem. Och sen så har jag ett kylskåp som jag aldrig använder.
Mm.
Vi får säkert ta det som är där inne också.
Det är en av de här gåtfulla väldrycken-presentationerna jag har varit med om.
Ja, så att jag är lite osäker själv på vad som finns. Så vi kan få gå om. Eller hur gör man då?
Ja, alltså jag föreslår att vi skulle göra lite förarbete.
Ja.
Men då så sa du att vi kan gå och kolla.
Just det. Men
och
då
det tyckte jag lät som en bra idé för tillfället när du sa det. Men nu när jag ställs inför fullbordat faktum så att säga, då inser jag att det var kanske inte så bra idé. Då måste man först gå och kolla och sen så blir det en överraskning. Om vad vi, men vet du vad?
Det är den sämsta typen av människa. Är det en retorisk skicklig människa som är dum? Övertyga andra om dumma idéer.
Det var Hitler. Han var egentligen bara en retoriskt skicklig men dum.
Men dum är uppsikt.
Alltså, dum han som är elakt var kanske allt.
Men för nu ångrar jag mig själv. Att
fast
jag
han var väl också kanske lite dum. Alltså det gick ju inte så jättebra för honom.
Nej, men då gör vi så här istället. Att jag vet lite grann. Det går att fixa kaffe, det går att fixa te. I kylskåpet såg jag att det står en folköl. På mitt skrivbord står det en bag-in-box med ganska fint bag-in-box-vin, tror jag. Den dyrare hyllan.
Oj, oj, ja.
Rött vin då, som är kvar sedan releasefesten för Livets cirkel. Och sen då bakom draperiet där inne så står det 4-5 spritflaskor.
Oj, oj.
Av utländsk sort. För de är inhandlade, tror jag, inte i Sverige utan på olika resor.
Låter obehagligt.
Det är någon som har liksom någon slags växt i sig.
Är det en sån här Zybrowska gräsvodka?
Kanske det.
Men oxe eller någonting på utsidan.
Så att vi kan göra så att du kan välja om du vill ha det som är bakt skickat. Då är vi uppe och nosar på 30-40%, va?
Det blir någon form av game show det här.
Eller bara kaffe-te, för då behöver vi inte alls. Då kan vi
nej. Men jag vill nog ha något alkoholhaltigt. Det lät så gott, alla de här grejerna. Men vi kan också. Det finns ett annat återkommande inslag i arkivsamtal. Känner du till det här? Europas sämsta cliffhanger.
Mm.
Även känt som en av Europas många cliffhangers.
Jag känner inte till det, men jag kan nästan föreställa mig vad det är.
Ja. Det är ju då. Ibland kanske det är Europas sämsta cliffhanger, men för att braska lite så är det även känt som en av Europas många cliffhangers. Ja. Och då är kanske Vi kan ju rulla vignetten här då för det. Och då är ju cliffhanger den här gången. Mm. Vad kommer jag, det kanske dyker upp något okänt som jag inte visste redan i väldrycken.
Just det.
Så det, mitt val i veckans väldrycken, det blir en av Europas många cliffhangers.
Europas sämsta cliffhanger.
Norra Europa ska man säga för att...
Ja, men jag avgränsar mig inte. Jag inkluderar hela Europa.
Just det. Jag älskar också hela Europa. Jag tycker inte norra är bättre än södra. Eller nej. Nej. Men vad spännande. Jag blev ändå lite sugen på den här cliffhangern.
Ja.
Till och med jag.
Och du kommer, ditt val blir också en cliffhanger? Eller har du redan bestämt dig?
Det lutar nog åt bag-in-boxen faktiskt.
Mm. Mm. Och den var lite dyrare, sa du.
Ja.
Vilken prisklass snackar vi?
Alltså jag köper väl sällan bibs, va? Så att nu när jag skulle köpa till festen så ja, det finns olika prisklasser nu för tiden.
Mm.
Jag minns förr var nästan alltid så 270 kanske.
Mm, jag har nästan aldrig köpt en bib i hela mitt
liv. Nej, visst. Nej. Jag tror att det var ju priset varken liksom, det chockade inte mig eller förvånade inte mig. Jag hade det. Men sen så nu fanns det då som de kallade lite för liksom, kanske typ 350.
Oj, oj. Ja. Ja,
så jag tror det var någon sån jag köpte där till min fest. Jag skulle imponera.
Var det någon som märkte någon skillnad?
Nej, de söp som djur. Som
det kan vara för att det var så gott.
Kanske.
Så drack de så mycket.
Jag köpte även en jättedyr flaska whisky.
Okej, okay, och det gick också åt.
De bara hällde i sig det som om det var... Det var ingen respekt.
Det var releasefest för din bok.
Mm. Så det har jag lärt mig då, att har man releasefest så ska man inte försöka imponera. Eller liksom, då ska man bara låta grisen svina. Liksom.
Mm, grisen.
Grisarna, svina. Ja. Och det finns något fint i det också.
Det finns det.
Mm.
Men du sa ju att du hade inte riktigt blivit av med lika mycket böcker på releasefesten som du hade trott.
Nej.
Men det kommer jag ihåg, en av de första Las Palmas-spelningarna någonsin. Det var nog vår andra spelning. Det var på Mats Jonssons releasefest för boken Hey Princess.
Mm.
Och då kommer jag ihåg också hans... besvikelse över. Ja, ja. Jag trodde många fler skulle köpa boken på releasefesten.
Ja, just det. Jag vet inte vad jag fick det för mig. För det här var ju min första releasefest jag bodde med. Jag har gått in med öppet sinne och tänkt undra hur det är.
Mm.
Men istället gick in med en...
fördomar.
Ja, väldigt kraftig fördomar. Men du har väl haft egna releasefest?
Jag har haft ganska många.
Ja.
Kanske
har
du
gått upp och ner kanske försäljningen på...
Jag räknar nog mest att folk är inte riktigt där för att... få tag i boken.
Nej.
Utan mest för att mingla. Alltså de som, min första releasefest, det var för boken Turist. Då ingick boken i inträdet.
Ah, du hade inträde också då?
Ja. Ja, det hade jag. Mm. Men då, och då hade jag även Organism 12 rappade. Han uppträdde på det.
Mm.
Så det var ju liksom, man kunde hitta där väldigt mycket böcker som folk bara hade lämnat kvar där då, som inte gick i inträdet.
Ja, just det. Ännu en slag i självförtroendet. Får du gratis. Du ville bara se Organism 12.
Ja.
Ja, just det. Nej, men det där är intressant. Ja, för man vill ju att en journalistfest ska vara... Eller jag funderar på om jag skulle ha en sån då. Cool med massa grejer som hände, men sen så tonar jag ner det lite. Men ändå vill jag ha ett... Men jag tror folk var ändå här för att mingla för att se för att det var lite ball i första hand.
Ja, men då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och vi kommer även efter den här lilla pausen rycka av skinket från en av Europas många cliffhangers. Häng med!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home.
To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken och med resultatet, eller vad man ska kalla det, i en av Europas många cliffhangers. Och jag skulle nog säga att den här veckan så är det Europas sämsta cliffhanger. Mm. Hittar du en europeisk cliffhanger som är sämre så vinner du en kortlek den här veckan. Men då får det vara en färdig cliffhanger, du får inte hitta på en egen. Det måste vara en existerande europeisk cliffhanger som är sämre än den här var. Som du kan liksom...
En cliffhanger som har fått sin upplösning innan då detta släpps.
Ja, det ska vara liksom samma vecka mm-hmm. som det här släpps.
Oj, nu blev du orolig.
Att jag måste betala en kortlek.
Ja, precis. Vad jag för? Tog jag i nu?
Nej. Men också, det ska ju finnas då också att man ska kunna liksom hitta något bevis på den. Att det ska finnas en länk mm. till en europeisk cliffhanger som är sämre än vad vi skulle välja för dryck.
Ja, just det. Annars blir det ju, löjligt. Om du, jag menar, om du hittar på bara för att få en kortlek.
Ja, nej, det säger jag gärna att ni inte gör.
men om ni gör det så, visst. Men då får det ju stå för dig då.
Men då är ju både det här vad vi har valt och resultatet i Europas sämsta cliffhanger. Det är då vinet från bag-in-boxen.
Mm.
Du låter inte överraskad. Ja, det hade varit konstigt att du var överraskad.
Nej, det förvånade mig inte. Nej. För du var ju sugen på något alkoholmässigt och det där som var bakom skinket var ju inte så inbjudande.
Det var en som ett apfelkorn, det lät lite kul. Jag gissar att det betyder äppelkärna. Och det tyska ordet apfel tycker jag är lite roligt. Jag gillar att säga apfelstrudel till exempel.
Mm, det gillar jag. Ja, nej, men det har jag ju druckit många gånger som...
Apfelkorn?
Ja.
Hur smakar det?
Äpple, helt enkelt.
Det smakar inte bittermandel. Kärnan smakar lite...
Jag tror inte det betyder kärna.
Korn faktiskt. Betyder inte kärna på tyska. Jag har inte läst tyska.
Det hade varit rent absurt att göra sprit av kärnor.
Nja.
Det måste vara äppelkött framförallt.
Ja, men man vet inte riktigt. Alltså sprit, det följer sällan några logiska modeller.
Plommonkärna vin. Det hade ingen köpt. Men plommonvin hade folk köpt.
Tror du inte det finns någon alkohol gjord på någon form av fruktkärna? Är du beredd att satsa en kortlek på det här?
Ja, det är jag faktiskt.
Okej, okay, hur kontaktar man med det om man hittar en sprit gjord på någon form av fruktkärna?
Ja, det går bra på alla sätt. Jag har faktiskt slutat med, eller jag har slutat med sociala medier. Nästan helt och hållet, ja. Jag håller på att avsluta det. Det är intressant, både det här vinet och sociala medier har ju min bok att göra lite grann, eftersom det räknas som droger då.
Sociala medier räknas som droger. Mm. Det var ett gott vin, först måste jag säga. Modello Massi.
Ja, visst var det.
Det var lättdrucket. Jag förstår att folk bälgade i sig det. Ja. Hur många bibbar köpte du?
Du, det var faktiskt så att bibbarna dracks inte så mycket av den var ölen. Det kan jag berätta till alla som planerat att ordna fest. Att det finns för- och nackdelar med att köpa Tuborg grön, va? För att folk blir inte så himla fulla av det. Men å andra sidan går de liksom aldrig hem heller. Utan de bara sitter och häller.
Man blir mindre full men man dricker mer.
Ja, de dricker. Så hade jag köpt lite starkare öl så kanske folk har blivit lite fulla och därmed trappat av i snabbare takt då. Om det är det man vill.
Det är som George Costanza säger om strutskött. Det innehåller mindre fett men man äter mer av det.
Det låter som precis som Tuborg grön. Det skulle de kunna ha som reklam.
Mindre alkohol, men man dricker mer. Ja, okej, men då ska vi... Jag fick just boken i min hand. Simon Chippen Svensson. Är det en grej att Chippen stavas med litet C och resten av namnen stavas med stor
jag har
bokstav,
alltid tyckt att det varit
bokstav.
Fult med stort C. Stora C gillar jag inte. Men det är ingen som har tänkt på det förutom du här nu, tror jag. Alla som skriver med stort C. Mm. Jag skriver konsekvent bara med litet.
Okej, du gör alltid det alltså.
Ja.
Livets cirkel stavas med stort C.
Ja,
är det du som har formgivit boken också?
Ja, framsidan har jag...
För att alltså, där är det också lite... Alltså, det är inte alltid man skriver två stora begynnelsebokstäver i titlar i Sverige.
Det är kanske
en amerikansk grej.
Jag har skrivit min titel många gånger, inte bara då på när jag formgav omslaget, utan jag har skrivit många gånger sen dess. Och då har jag alltid till. Hur ska jag... Och så väljer jag det stora.
Det är men lite visst är det... Den,
nej, fan det är... Jag trodde det var allt caps lock, men det är det ju inte det.
Den extra taskigt mot folk som har någon form av CP-skada. Att du dessutom tycker att stora C är en ful bokstav. Det är inte bara det här handikappet.
Jag tycker det är en vacker sjukdom. Som du ser på baksidan här så står det CP.
Ja, det gör det. Ja.
Och bara för det har jag hamnat i lite CP-diskussioner.
Okej, och det är också med litet C och litet P.
Är det det?
Ja.
Då är jag konsekvent förutom just med titeln på min bok.
Och du har hamnat i en debatt i blåsvärdar.
Ja, många små blåsvärdar.
Okay.
Pyttesmå.
Men ja, okej, okay. Det är någon som har reagerat på...
Ja, men min fru och jag pratar om det ganska ofta då. Mycket på grund av baksidan. Karolin la ju upp både fram och baksida på sin Instagram. Då såg jag att det blev ett litet storm.
Minidrev.
Nej, det var någon som bara bad honom säga till mig att man inte säger så. Men det där är en av mina, heter det pet peeve?
Det är ett uttryck jag aldrig hört för.
Det är, jag tror det heter det är någonting som man brinner för.
Ja, en käpphäst skulle jag ha sagt.
Det är en käpphäst jag har, att jag måste få fortsätta säga det, för jag tycker det ligger så himla bra i mun. Och jag menar inget illa med det, och jag menar snarare att jag tror inte att alla tycker att det är dåligt. Jag tycker inte att jag ska vara talesperson för dem.
Jämför en ordet.
Jag skulle kunna jämföra en ordet, men det brinner jag inte lika mycket för.
Men,
jag brinner lite för det, men jag orkar inte ta den striden. Den här striden tänker jag inte släppa.
Jag har skrivit ett skämt som inkluderar båda de två. Som är så här, jag har slutat säga en ordet. Eller jag använder fortfarande den förkortningen, en ordet. Jag tänker att det är ingen som blir arg för förkortningar. Förutom CP ändå, men de blir arga för lite vad som helst.
Lite vad som helst, ja. Just det, ja. Nej, vi säger ju CP, cerebral pares säger jag inte, nej.
Nej.
Det skulle aldrig falla mig. Det är fult.
Cerebral pares?
Ja.
Jag tänkte på det att i USA så är inte cerebral pares någon grej. Det är mest i Sverige, tror jag, som, barn använder det som skällsord eller som... Alltså för där om man går runt i Central Park så är det mycket så här CP-café och liknande.
Mm-hmm.
Att det har ingen laddning där.
Nej.
CP.
Nej, sjukdomen kan väl inte kallas för CP då?
Är det en sjukdom?
Oops, där trillar jag i fällan igen. jag vet inte riktigt vad det klassas som då. Men,
en hjärnskada tror jag.
Födsel.
En muskelsjukdom ser man väl kanske ibland också.
Muskelsjukdom.
Ja. Det visar sig att ingen av oss har jättebra koll på cerebral pares.
Nej, eller ens vad en sjukdom är.
Nej, vad är egentligen normalt?
Ja, just det.
Det är ämnet vi ska diskutera idag. Nej, men jag har fått boken i min hand, jag har inte läst den ännu. Men jag är väldigt nyfiken på vad det är för någonting. Berätta om den.
Tanken från början var ju att jag ville skriva en rolig bok, en humorbok. För att det finns ju inte så mycket i Sverige, va?
Humorböcker?
Ja. Det finns, vi har sett de amerikanska stupparna skriva lite då och då. Jesper Rönndahl släppte någon... eller han släppte en för ett litet tag sedan som var... Det var ju en slags bok, ja.
Mm.
Ja, det får man nog kalla det. Annars kommer jag inte på...
Humorböcker? Men det finns ju en hel avdelning ofta på akademibokhandeln och liknande.
Men visst skulle du och jag säga att de i så fall är lite fula, lite tråkiga? Skulle vi inte det?
Jo, jag har, det finns ju serieböcker och sånt som är lite kul. Alltså,
det gör det ju såklart.
Liv Strömqvist och Nanna Johansson och det gänget, de kör ju humorböcker med teckningar.
Mm.
Jag såg, jag bläddrade snabbt igenom din bok så att det var lite teckningar också.
Ja, just det.
Är det du som har tecknat?
Ja, precis, det är jag som har tecknat. Ja. Men, ja, men det är precis. Men om man då gör en skiljelinje med serieböcker och böcker så är det ganska ovanligt. Men så då tänkte jag, det vill jag göra och testa om jag kan. Och sen så hade jag länge då haft det här inom citationstecken skämtet att jag pratar om droger för att jag läste någon bok om drogernas historia för länge sedan.
Mm.
Kämpade med en ganska tråkig bok. Men det var intressant just att han likställde då liksom koffein, tein med alkohol och marijuana och heroin och sånt där. Och hur det kom in i människans liv.
Mm.
Att liksom koffein till exempel, det var arbetarna på bomullsfältet började med det, så plötsligt kunde de jobba mycket längre.
Det känns som man överskattar lite effekten av koffein, tycker jag. Man kan jobba så extra hårt när man har lite koffein i blodet.
Ja, fast det mycket det är min också min erfarenhet är.
Mm.
Men det beror på hur mycket kaffe du dricker liksom. Du dricker inte så mycket, va?
Nej, jag tror jag skulle dricka normalt genomsnitt förbrukning av en svensk man.
Ja, okej. Okay. Men för jag personligen får ju liksom en raket, inte fylla dem, en kick. Mm. Om jag inte druckit kaffe på, låt säga, en vecka eller två, så kan jag verkligen använda kaffe som knark.
Mm, du kan det. Alltså. Ja, ja. Jag märker inte så jättestor skillnad. Jag tycker...
Medan däremot om jag har druckit det liksom i ett halvår ganska mycket så märker jag ingenting på liksom.
Aha, okay.
Då är det bara någonting jag gör.
Men då är det nog att jag dricker det tillräckligt ofta för att inte märka någonting.
Mm. Och det var det också som blev min tes då med livets cirkel, att det är tre tårtbitar i cirkeln.
Mm.
En tårtbit där är jag nu och kanske det också då att man liksom dricker hur mycket alkohol som helst, hur mycket koffein och nikotin och socker som helst. Och det kan vara ganska...
Jag har slutat med nikotin.
Mm. Precis, men jag tänker mig att alla har sina egna droger då.
Mm.
Det är de stora för mig. Och då är det mer något som man upprätthåller. Man får ganska, dricka ganska mycket för att känna någonting till exempel. Och nikotin, det är liksom inte så kul. Det är mer bara att någonting man flödar i sig.
Mm.
Och då för att kunna känna någonting igen. För det alla är ute efter är ju den här första...
Jungfrusilen.
Just det. Och den kan man nästan nå då genom att plötsligt göra... hamna i tårtbiten detox, va?
Tårtbiten detox, okej. Okay.
Ja. Mm. Och det är där då när jag slutar helt med allt under en period.
Okej.
Okay. Och det är ju vidrigt då. Och sen därefter då kan man börja så smått igen. Och då är alla droger roliga igen.
Ah, så det är liksom konceptet i boken. Mm. Det är en ganska tunn bok.
Mm.
Den är, hur många sidor är den på? 64?
60 någonting, ja.
63. Och det är ju inte jättemycket text på varje sida eller?
Nej, det är ganska liten text. Men det är inte så, precis, det är inte så många ord kanske.
Men, men hur många ex tryckte du upp den här i?
Ja, är det en hemlighet?
Jag brukar inte hålla det hemligt.
Nej.
Vad mina böcker trycks i för upplaga.
Nej, jag undrar om det... Nej, men jag tryckte upp 500 stycken. Och sen så, och de är på väg att ta slut nu då, men så ska de komma som e- och ljudbok snart.
Du ska inte göra en ny upplaga?
Ja, men kanske gör jag det. För att det är inte så dyrt att trycka sådana små böcker. Så att själva kostnaden...
Är de tryckta i Danmark?
Litauen.
Litauen, ja. Ja, men det var en kompis till mig, jag vet inte vad han hade för källa på det. Han sa så här, idag så räknas det som en succé om man säljer över 1000 böcker. Min kompis Krille Brun som han kallas som sa det. Men det har jag tagit fasta på.
Ja, men det måste vara skillnad på vilken genre kanske.
Jag tror hans mamma jobbar på bibliotekstjänst.
Ja,
det kan vara källa hans mamma.
Ja.
Och då var det liksom inte genre. Bestämt.
Nej, just det. Ja, men det kanske låter rimligt med 1000. Ja. De som sitter där inne i mitt kontor, de är akademiker och skriver sådana avhandlingar och sånt. Så när jag sa att jag hade sålt 300, så jag har sålt 300 böcker nu, så de, oj, oj, oj. Vi, genomsnitten för vi, eller genomsnittet läsare som vi har är 3. Och de skriver ju tjocka böcker liksom.
Oj, ja. Ja, det är ju deppigt.
Det är oerhört deppigt, ja. För deras är ju väldigt viktiga då, gissar jag.
Mm. Jag tror den boken som jag har sålt mest av är nog Simons 120 dagar.
Mm.
Jag tror den första upplagan var 5000. Mm. Och sen, nu är jag inne på tredje upplagan. Plus en amerikansk upplaga.
Ah, och det är 5000 för varje?
Nej.
Nej. Nej, men det var därför jag lite har funderat på det som jag är ny i den här branschen. Ska man hålla det hemligt? För det är lite coolt att säga första upplagan är slut. Ja. Men det betyder ju ingenting om man inte vet hur stor upplagan är.
Nej, det gör det inte. Men det är ju, jag är för ett öppet samhälle.
Mm.
Information vill vara fri.
Ja, det vill det. Och lyssnare vill ju ha information.
Ja, det vill de gärna ha.
Mm. Men för jag märkte att jag skrev på Instagram en gång så nu är första upplagan nästan slut.
Mm.
Och då var det ingen som undrade.
Hur stor den var?
Nej, men alla blev, alltså även i IRL kom fram till mig och sa, wow, vad roligt, första upplagan är slut.
Men så är det, tycker jag sällan när man säljer stand-up-biljetter också, så är det ofta väldigt sällan när man säger så här, nu 5 slutsålda datum i Göteborg. Väldigt få som frågar hur många går in på varje sittning.
Nej, folk är inte så fittigast på det sättet. De vill ha informationen, men...
Nej, det vet jag inte om de vill.
Ja, informationen vill ju vara fri.
De vill kanske... Ja, jo det... Jo, men de kanske vill ha det, men de vill inte gnugga in att det var taket comedy som man sålde ut.
Nej, precis. Just det, men du ska sikta på 1000 så det blir någon form av succé, ja.
Ja, jag vet inte riktigt om det stämmer. Alltså, om det skulle, det beror ju också på vem det är. Om det var så här, Läckbergs nya succéroman. 1200 sålda.
Nej, precis.
Det är relativt.
Men jag kan tänka mig att det är lite som i poddvärlden då, att det finns ett litet skikt som tjänar pengar och som har många lyssnare.
Mm.
Och så finns det liksom en enorm drös bara med poddar som finns.
Long tail.
Just det. Och då vet jag inte riktigt var man sätter gränsen på antal lyssnare.
Nej, poddvärlden är ju ännu svårare att mäta.
Och mäta, ja,
mäta liksom lyssnare och lyssningar och downloads och allt vad det heter. Streams.
Precis, men om man då ska lita på de siffrorna som finns så, ja, jag vet inte vad en liten, vad är en stor på då? 10 000 kanske?
Det ska jag säga är en succé.
Det är nog en succé.
Mm. Gränsen går på 10 000.
Ja, men en succé. Och sen så en vanlig podd kanske 1000 då liksom. Eller en vanlig, men ja. Då är man på.
Jag vet inte. Men när jag ser den här utsidan, där står det ler med en snus och en, är det inte glas med... öl kanske?
Ja, precis.
På utsidan. Jag tänkte så här, min första tanke var så här, för den heter ju en handbok att leva med utan droger så att du mår bra.
Mm.
Då tänker jag, min första tanke var så här, det låter ju som att det är någon som liksom har haft ett missbruk men sen har blivit ren.
Mm.
Men, och sen så tänkte jag så här, jag har aldrig uppfattat dig som en missbrukare. Så det är förmodligen ett skämt på något sätt.
Mm.
Men jag ändå blev nyfiken på vad det handlar om.
Ja, det är många som tror det trots att undertiteln är med och utan droger. För det är det som är poängen med boken, att man ska kunna leva med drogen också. Även då i den här toxperioden ska man få lov att hova i sig. Sen så är det såklart skämtet, om man ska kalla det, att jag då har listat de 5 stora drogerna.
Och det är alkohol.
Precis, alkohol, koffein, nikotin. Socker och ostmackor.
Varför är ostmackor en av de stora 5?
För att det är någonting som jag i alla fall har väldigt svårt att inte äta. Ibland tänker jag, borde inte.
Mm.
Det är något att bara äta, men jag är inte ens hungrig.
Ja.
Och så stoppar jag i med det. Så att det är någon form av drog, liksom, något jag inte kan sluta med. Och det är då när jag har mina detoxperioder och jag inte får äta ostmackor. Oerhört svårt för mig.
Men om man tänker de här anonyma alkoholister och deras liknande grupper, då är det väl kanske så här alkohol, kokain, sex. Alltså de som det finns anonyma.
Ja, alltså jag...
Om anonyma någonting. Jag vet inte vad det finns mer för sådana tolvstegsgrupper.
Mitt problem är att jag vill att det ska vara en rolig bok. Det är därför jag liksom har någon form av lättsamhet. Men seriöst så tror jag nog att, jag menar, sex och shopping till exempel och sociala medier, det beroende lite, folk är lite olika vad man har för läggningar. Liksom.
Mm. Men nu har du slutat tillfället med sociala medier.
Mm.
För att du ska kunna njuta av det igen, eller?
Nej, det är för att jag bara mår dåligt av det. De sociala medier är med i de 5 små dragarna där.
Mm.
Som då är heroin, sömn, sociala medier, shopping och fett och salt.
Okej, du har inte sex med på listan överhuvudtaget?
Nej, det finns nog många fler man skulle kunna ha med. Urvalet gjorde nog, vad kan jag skriva kul om?
Ja. Du skämtar inte så mycket om sex, eller? Eller ja, på din senare stand-up, då är det mer manligt kvinnligt,
ja,
som du skämtar om. Det kan inte vara så mycket explicit om sex.
Nej, väldigt lite tror jag. Om just sex. Naket kanske. Men inte sex. Och, nej, det är väl lite gjort sådär kanske.
Att skämta om sex?
Ja, jag vet inte. Jag hade nog kunnat ta med sex här.
Jag tycker, jag märkte lite kanske speciellt bland Malmö-komiker. Alltså så här, både du, Kringlan och Marcus Johansson. Det finns, listan kan säkert göras längre än så. Ja. Har liksom vid olika tillfällen sagt att ni inte vill skämta om sex. Eller nu har ju inte du kanske sagt det rakt ut.
Men... Nej, jag kan se framför mig att Marcus säger det.
Mm.
Jag har nog inte
och dragit den linjen. Och även Ola Söderholm gjorde inte det från början, men sen så gjorde han ju då en hel omvändning och började skämta mycket om sex. Men det var ett medvetet val då, att han ville utmana sig själv, vissa på.
Ja, men är det kanske från, nej, jag vet inte fan om jag har gjort det. Men vad finns det för skämt om sex?
För kända skämt om sex?
Kända skämt om sex.
Alltså, det finns ju hur många som helst, de flesta så här fräckisar.
Fräckisar, men jag tänker om man skämtar om sitt eget liv. Jag får direkt en minnesbild att du har dragit något, att du hade någon form av...
Ja, mycket skämt om sex. Mycket,
men om minnesbild som handlade om dig, att du skulle ha sex med en tjej.
Ja, det
och så hände
många.
någonting, minns inte exakt. Men att det var något, att du var ful och dum. Som var skämtet.
Kanske det. Alltså, jag har jättemycket... de flesta... stand-up-set jag gör så är det minst ett sexskämt.
Ja. Så där.
Men jag vet inte riktigt om det... Alltså det... Om vi ska etablera begreppet den skånska prydheten. För när jag körde min senaste timme då på Lund Comedy Festival, då var min pappa i publiken. Mm. Och han,
en känd pryd man, va?
Han är ganska pryd faktiskt. Mm. Och efteråt så sa han så här, ja, det var ju bra sådär. Det var ju väldigt mycket skämt om sex och sådär. Det tyckte jag inte var så intressant. Så här. Men sen, jag gillar väldigt mycket skämt om musik också. Men då nu, liksom, den här sammantagna bilden är det här liksom, att man tänker så här, men min pappa, du, Ola Söderholm, Marcus Johansson och Kringlan, att det är lite så här, Lunda akademiskt att det är intryck jag får där man tycker att man är lite för fin för att prata om sex kanske.
Mm, så kan det vara. Jag har något minne när jag och Emma Knycke hade en turné ihop och mina föräldrar just bara tittade.
Mm.
Så jag för mig att om det var mamma eller pappa som sa, ja, du var rolig med det. Emma, det var väldigt mycket sex i hennes.
Använder de uttrycket under bältet?
Nej, jag tror de sa sex. Och att jag då, jag minns bara känslan här, att ja, just det, därför var jag bättre. Det kan inte nödvändigtvis vara så.
Var det att hon är loll?
Ja, precis. Men det är väl någonting med sex skämt att de, att jag tycker nog kanske att jag är nog för fin. Ja. Fin är vad jag är. Motsats då till herrn, mitt emot mig.
Ful i mun.
Ja.
Jo, men det har alltid varit.
Mm.
Jag benämnde det någon gång att vi pratade om drevet kring låten Knulla barn. Mm. Och Anton kommenterade efterhand att jag hade sagt så här, ja, men de gillar inte att vi skämtade lite snuskigt. Men det stämmer ändå, det är ju ändå att skämta lite, eller lite, det kan inte lite snuskigt, men skämta snuskigt.
Mm.
Men det är roligt att kalla den typen av chockhumor för snuskig.
Ja, det är det. Precis, och det är kanske därför den låten aldrig var liksom min favoritlåt heller. Liksom,
men varför från snuskig? Plattan.
Ja, kanske snuskigt där som heter det. Uppskattar
det. Men i och för sig så finns ju liksom student i kaos humor, det är väldigt mycket snusk. Alltså, jag tänker... Men studentikos, ordet studentikos och studentikos humor, det är ju mest bespottat av folk som kanske ligger nära de kretsarna själv.
Ja.
Det är ju aldrig, så att du, ja, men om du är på ute i landsbygden i Tollarp, att de då stör sig på studentikos humor.
Jo.
Gör de det?
Jag tror det, för att när jag och Jesper började göra radio...
Mm.
Om det var Pankprego eller vad det var, så fick vi mycket kritik via e-mail då. att det var studentikost skit vi höll på med. Mm.
Men var inte det från... Var det från Tollarp, de specifikt?
Jag vet inte, det kan vara från Stockholm då. Men jag vet inte riktigt vad de menade. Kanske var det vår dialekt, kanske var det... Var liksom,
ja, om att ni
det var
lite... som Lunda, humor. Och det, lite akademiskt. Kaos, tänker jag ofta att det är så här, ja, men en blandning mellan intellektuellt och pubertalt.
Ja, men precis. Men jag tänker just Tollarp skulle kunna ha någonting emot för att det är för akademiskt, att man skämtar liksom på ett lärt sätt. Att man, att man själv bara... framhäver sig själv, att jag kan minsann det här om Platon.
Jo, för att det är ingen som skulle anklaga Eddie Medusa för att vara student i kaos.
Nej, just det.
Men jag tror att student i kaos är ett av de mest svidande skällsorden i svenska språket. Det är ingen som blir glad av det i alla fall.
Nej, man vet inte riktigt vad det betyder. Nej, det är inte, eller?
Jag blir lite sugen på nu, jag kan inte göra det själv, men att någon ska ta tillbaka ordet studentikas. Att göra det coolt igen, eller om det någonsin har varit coolt, vet inte.
Nej, precis. Men det, när jag pratade med Kalle Lind så älskar han ju Hasse Alfredsson och Tage Danielsson.
Men han hatar ju ordet studentikas.
Och han hatade då studentikas humor. Och han pluggade i Lund och han höll sig så långt borta från spexvärlden som han kunde. Och han tyckte verkligen att han var för fin för det. Men nu då när han skrev boken om Hasse Alfredsson så sa han ju nu då att då fick jag ju liksom ta tillbaka det lite grann. För jag visste inte hur stor del av Hasses liv som faktiskt var den här Lundadelen. Och den studentikosa humorn. Som han ändå då gillade. Så då fick han liksom revidera sin gamla revoltåsikt. Att han hatade studentikost.
Har du något mer att säga om den här boken? Livets cirkel. Går den att få tag på nu för tiden? Du vill ändå...
Ja, det är vi i mitten på december nu och det är cirka 50 böcker kvar som man då köper på underproduktion.se.
Mm.
Så den kan ta slut här innan jul handel, men då finns den också som ljudbok. Det, för det läste jag in här i Studio 4. Och det tyckte jag var ganska roligt. För jag liksom skrattar lite då och då. Läser fel, tar om och tänkte det här blir nog bra, kände jag.
Ja.
Det blir en kul lyssning.
Och den kan man köpa som ljudbok då också.
Mm, precis.
Och som e-bok.
Och som e-bok. Det är ganska coolt. Nej, men mitt problem med boken nu i efterhand så där har ju varit att hur rolig blev. Jag tycker den är rolig bitvis.
Mm.
Men det kan vara att jag hamnade i... Nu brinner jag för min tes väldigt mycket här. Att man ska vara de här tre tårtbitarna. Att det blev en självhjälpsbok mer än vad jag hade tänkt. Liksom.
Att det blev det på riktigt?
Ja, det var ju tänkt som en parodi på självhjälpsbok.
Aha, okej.
Okay. Men kanske blev det på riktigt sen då.
Och vilken var den tredje tårtbiten? Den första var väl... Alltså en av dem var detox.
Mm.
Men vilka var de andra två? Det har jag missat.
Ja, tox då när man får... när man liksom äter droger hur mycket som helst. Och sen pretox är den som kommer efter dem man har haft en detox. Och det är då som jag tycker det är gött att ta en snus om dagen.
Ah.
Och den är skitgod. Jag behöver inte ta fler. Mm. Nu när jag är i tågstortbiten så liksom är det en halv dosa liksom, som jag bara bölar i mig. Och samma då med kaffe framförallt. Att då kan jag ta en espresso på morgonen. Var pigg hela dagen.
Mm.
Men problemet med den pretoxen skulle man ju vilja vara i jämt. Men det går inte riktigt för att drogerna liksom vill att du ska ta mer och mer och mer. Så till slut så kommer du trilla in i toxen. Liksom.
Drogerna vill det.
Ja, och de vill också att tar du en kaffe så kommer jag i alla fall att bli sugen på snus samtidigt.
Mm.
Och sen plötsligt sitter jag där och tar en whisky till, för det är också gött.
Ja, vilka... Alltså... Har du testat, alltså när man tänker traditionellt på droger, då tänker jag oftast på illegala droger.
Mm.
Har du varit inne på det? Har du liksom brukat mycket illegala droger i dina dagar?
Jag har aldrig på det sättet så att de, så att jag, beroende är väl fel ord att använda kanske, men så att jag känt att jag vill ha mer och mer. Utan där har nog ordet illegala hela tiden suttit så hårt så att jag respekterat det.
Respekterat att det är förbjudet.
Ja, just
det. Du känns inte som en speciellt knarkig person. Alltså det finns ju andra inom comedy Sverige som är betydligt mer knarkiga. Att de liksom använder illegala preparat eller pratar mycket om det. Och det är deras grej liksom. Men du har aldrig riktigt varit...
Nej, men som det är i den här boken att jag älskar att vara pigg.
Mm.
Alltså det är en av mina bästa känslor. och tvärtom trött, hatar att vara. Mm. Och det kan man ju bli då av ganska många illegala droger. Men det som också handlar, den här boken handlar om, att jag är ju lite rädd för att, vad heter det, avtrubbningseffekten.
Mm.
Och var ska man gå efter amfetaminet inte hjälper längre liksom.
Mm.
Så det är därför jag hellre håller på den nivån att kaffe faktiskt kan vara en kick.
Mm.
Och då kan jag inte hålla på för mycket med illegala droger, för då kommer inte kaffe hjälpa ett dugg liksom.
Är du en morgonmänniska eller en kvällsmänniska?
Generellt en kvällsmänniska, men nu mitt senaste barn är 3 år gammal, så de senaste 3 åren har jag varit varken eller.
Mm, du är trött på morgonen?
Ja, på kvällen. Men framförallt morgonen.
För jag, alltså de senaste säkert i alla fall 15 åren. Jag vet inte om jag alltid har varit det. Men då har det varit väldigt tydligt att jag är en morgonmänniska. Att jag blev väldigt, väldigt pigg på morgonen. Och sen så är jag väldigt trött på kvällarna. Alltså så här, jag har svårt att vara kreativ på kvällen nu för tiden. Och skriva grejer och sånt där. Skriva skämt gör jag alltid det första. Jag försöker göra det första på morgonen, för då har jag en helt annan skärpa. Sen får jag en liten dipp framåt eftermiddagen. Tar en tupplur.
Och hur, jag sätter nästan lika säkert med kreativitet och socialitet. Att vara social.
Mm.
Så det därför slösar inte jag min kaffekopp på morgonen på min fru.
Aha.
Vilket jag skulle kunna göra om jag hade velat ha trevligt hemma. Men istället så är jag lite tyst, nästan grinig. Och sen tar jag kaffet senare för att kunna då...
Då får du din första kick.
Ja, för att kunna vara kreativ istället. Och jag kan inte... För sen när jag blir trött... Alltså, det hänger ihop tycker jag. Att när jag är trött... Så att ja, det är också som mina... ja, allt i sociala sammanhang. Ska jag välja liksom att ta kaffe och alkohol nu? Eller ska jag göra det så jag kan skriva bättre?
Mm, alltså du kan skriva bra på alkohol också?
Ja, det gör jag inte så ofta, men precis.
Jag kan få idéer när jag är full.
Mm.
Alltså när man super, då får jag ofta idéer och det gör jag små anteckningar. Men när jag gör det här liksom arbetet med att jag skriver grejer, det är oftast, då är jag nog nykter. Men jag brukar så här direkt på morgonen gå ut och försöka hitta på ett skämt och sen skriva det. Då är jag som piggast. Men det har jag läst andra, alltså så här, jag läste någon bok om August Strindberg. Den av gamle Lagercrantz, Olof Lagercrantz.
Mm-hmm.
Han skrev en väldigt bra biografi om August Strindberg. Då gjorde han också alltid att så här, han utnyttjade de första piggaste timmarna av sitt vakna dygn för att skriva. Och sen gjorde han andra saker liksom när blev lite tröttare framåt.
Ja, just det. Min kompis här inne på kontoret säger att man har 4 timmar per dag på sig.
Mm.
Det är inte lönt att pusha det. Så använd de 4 timmarna oavsett om det är för middag eller eftermiddag.
Ja, till att vara som bäst kanske. Alltså jag kan ju sitta och kanske klippa min sitcom eller något sånt när jag är ganska trött. Man just behöver det. Inte vara... Alltså, det är ju inte den mest kreativa delen av arbetet, men det låter rimligt. Sen tror jag man kan öva upp den konditionen på något sätt, hur länge man orkar vara kreativ eller hur länge man orkar vara skärpt. Att jag tror det är som att springa eller någonting, att om man är otränad så orkar man bara en kort period innan man blir jättetrött. Men sen kan man jobba upp konditionen och kunna hålla på längre.
Ja, det är möjligt, det är sant. Jag har annars tänkt att precis som du sa, då gör man någonting annat. De andra timmarna som man...
Jo, men när jag började teckna serier när jag var liksom ganska ung, då kom jag ihåg att det var så här, jag kanske hade ett jullov eller någonting, så tänkte jag, nu kommer jag ha tid och kunna teckna jättemycket serier. För det var sånt jag gjorde kanske liksom på kvällar och helger eller när jag gick i skolan. Och sen så satt jag mig ner då liksom första dagen på lovet, så här, då kommer jag teckna jättemycket sidor. Och så, men så blev jag så trött snabbt då liksom. Kanske redan efter en halvtimme kände jag att jag orkar inte teckna mer. Nej. Och så blev jag så besviken på mig själv liksom. Sen kanske nästa dag så kunde jag inte, så hela lovet så tecknade jag kanske en sida eller en och en halv eller någonting.
Ja.
Och jag gjorde väl, jag gjorde lite grann, men det var ändå, jag var ändå djupt besviken på mig själv.
Mm, jag kände det också.
Och sen ringde jag min kompis som jag tecknade sig med, och så sa han, men var glad för att du gjorde den här sidan, jag har inte gjort ett skit.
Ja, Nej, men precis, men det är väl det som är många märker om man liksom slutar med ett jobb för att hålla på med något kreativt. Så mm. okej, nu har jag tid. Och sen märker man, det går ju inte. För man var så van vid att jobba på ett annat sätt innan. Nu har jag de här timmarna på kvällen kanske.
Men sen lyckades jag liksom som man jobbar upp sin kondition med att springa, så märkte jag att jag kunde jobba upp min kondition på att vara koncentrerad. Så att, så att liksom efter ett tag så kunde jag vara koncentrerad och liksom jag har lärt mig lite, okej, efter 2 timmar så behöver jag någon form av paus. Då kanske jag går en liten promenad, går och köper en läsk i affären eller någonting.
Mm.
Och sen kan jag köra igång igen.
Ja, det man tränar ju, jag gör ju humorpoddar, Della-poddar 3 i veckan.
Mm.
Och då de som sitter här inne liksom, sa någon gång så, fan vad imponerande det är, fattar inte hur du klarar av det och har deadlines liksom hela tiden.
Mm.
Och det hade jag inte ens tänkt på där just fan. Men det är ju, jag har varit inne i det nu och gjort det flera år, så att det är bara någonting jag gör. Jag hade inte klarat om jag hade gått från 0 till det.
Nej, men poddar ser jag inte riktigt på samma sätt som andra konstnärliga verk.
Men det gör ju, det finns ju olika sorts poddar. Men,
ja, det finns ju.
Men de här som vi gör, som är väldigt manusstyrda och väldigt förberedda, mer eller mindre, inte alla ord men nästan. Det är ju som stand-up-sätt egentligen liksom.
Mm.
Som är lite tråkigare än stand-up-sätt såklart. Men,
Jo, men det är en annan synsätt att se det på.
Mm.
Alltså att om man ser det som, för jag släpper ju mycket hellre ifrån mig en podd som, alltså så här, om jag liksom har ett oskrivet kontrakt med mina lyssnare att jag ska komma ut med en podd i veckan, då är jag mycket hellre en dålig podd som kommer ut på ett givet klockslag än att vänta tills jag gör något bra. Men så skulle jag aldrig resonera med en bok eller ett sitcom-avsnitt eller en låt.
Nej.
Då gör jag mycket hellre, då väntar jag hellre tills jag får till det liksom. Men podd, så den typen av podd jag gör ser jag lite mer som ett umgänge. Att det är så här, jag hänger hellre, att man träffar någon. Alltså så jag träffar hellre en kompis som kanske inte, alltså så här, då, så blir det bara lite umgänge ett tag. Och då är det så här, man behöver inte alltid vara perfekt eller förberedd eller någonting. Utan det är bara, man vill ha det där umgänget en gång i veckan kanske. Eller oftare. Precis.
Ja, men den typen av podd gjorde jag mer förr i tiden. Det kan ju vara väldigt roligt. Jag minns att jag då ibland kom därifrån och kände som en fan. Fan vad trist jag var den här gången. Mm. Och precis tvärtom också. Jo, idag var jag on fire.
Mm.
Men eftersom det är det jag gör, min kreativitet handlar om, de poddarna, så lägger jag väldigt mycket själ och hjärta i dem. Att de måste vara mer eller mindre perfekta, även om det är hela tiden jag spottar ur med dem.
Mm.
Och misslyckas ibland såklart, men det är ändå det som är ribban.
Ja, men du har du återkommit till stand-up lite grann? Eller har du bara gjort ett gig sen du officiellt då sa nu slutar
jag? Mm, jag har gjort ett sen dess.
Ja.
Ett på 3 år.
Och det gav inte mer smak?
Både och. Jag beskrev ditt delavsnitt att det var, ja, men lite som de här drogerna, att det var alltså en fruktansvärd känslostorm som jag blev rädd för.
Mm.
Att jag kastades tillbaka i hur det var för att dagarna innan åtminstone så hade jag självförtroende på botten. Jag kände mig ful och dum och sämst i hela världen. Framförallt samma dag. Jag blev liksom sur och grinig hemma. Jag satt bara och tänkte så här, fan vad värdelös jag är. Så att innan gigget och höll på mådde dåligt. Sen så plötsligt började komma självförtroende någon timme innan sådär. Och sen när gigget närmade sig så fick jag den här adrenalinet på ett helt sinnessjukt nivå. Jag stod och skakade.
Och det hade du inte upplevt på länge inom stand-up?
Nej, och framförallt då när jag höll på så var det mycket svagare. Det var så jävla starkt. Sen så upp på scen och det gick skitbra på underjord då. Som det gör för de flesta. Men ändå, det gick jävligt, jävligt bra. Så när jag kom av scenen så var jag liksom så, jävlar vad bra jag är. Jag gick och planerade en ny turné och jag bara tänkte, det här måste många fler se. Jag är ju bäst i hela världen. Och sen så liksom, den här högheten som jag kände, det adrenalinet bara, och jag skrattade som fan åt de komikerna som var efter. Jag bara, fan vad allting är härligt. Och sen började jag dippa lite och bara, jag får inte släppa den känslan nu. Så du ska köpa öl. Måste vara kvar i det här underbara. Sen så då som man gör, sitter och dricker öl efteråt och det var härligt så. Och sen så vid 12 kom jag hem då. Min fru vaknade så, lås dörren och kan du ta ut soporna? Jag bara, ta ut soporna?
Vet du vem jag är?
Ja, jag är fan king. är den största komikern i Sverige. Och sen vakna med någon slags bakfylla, inte liksom alkoholbakfylla, utan bara så där, vad fan hände här egentligen? Jag kan inte leva så här, att må så dåligt som innan och sen så upp på berget, var bäst i världen, och sen tillbaka ner igen.
Nej, men om du håller på med det hela tiden så blir det ju mer, då blir det ju lite mer utmatt, eller vet du, utjämnat.
Mm. Men jag har för mig att det var lite det jag tyckte faktiskt var lite jobbigt mot slutet också. Att jag kände mig så liksom dålig, och sen så var jag bra och så där, att jag måste hitta, ska jag börja med stand-up igen så måste jag hitta ett sätt att jämna ut de nivåerna på, för att det är inte nyttigt för mig att
Jag tänkte på min mormors lillebror Bernard. För det var exakt han, jag vet inte hur mycket det var säkert halvt på skämt, halvt på allvar, hans grandiosa självbild.
Ja.
Men hon berättade att det var exakt, alltså, för han gick runt och var liksom, tyckte att han var bäst. Så när deras
allmänt var, eller något särskilt skrå?
Nej, det var nog i allmänhet. Men att det var så här, om deras föräldrar sa så här, Bernard, kan du gå ut med soporna? Och sa han, ja, Bernard! Gå ut med soporna!
Ja, det kvittar lite om det är skämt. Precis, exakt så jag kände när jag kom hem den kvällen. Herregud. Just ja, jag är ju far till två barn som ligger här och sover också. Jag kan inte komma hem. För de skiter väl i om jag lyckades på underjord eller
något. Jag ska köpa underjord ikväll. Men jag antar att du brukar inte bara vara där och hänga ens när du slutat med stand-up.
Nej, just den kvällen så tyckte jag faktiskt var kul med stand-up igen. Annars jag tyckte det var lite tråkigt att titta också. Men det blev så tydligt för mig också hur stand-up funkar, att det är kanske nödvändigtvis inte jättebra, men det skapas en slags knasig magi i rummet, särskilt på underjord och sådana klubbar, där publiken och man själv blir helt övertygad om att fan vad alla är bra. Och jag kunde se det både utifrån och inifrån den kvällen, att jag tyckte fan vad alla är bra, jävlar vilken bra kväll. Men att jag också stod lite utanför och tänkte, men vänta nu, det här är ju samma skit som jag hatade när jag slutade.
Men under jord just är Sveriges bästa klubb. Jag tycker inte det finns någon som är, alltså, som är nära på liksom att tävla och vara lika bra ens.
Nej, men det är något med den som skapar den magin, eller man ska kalla det, för att man har ju varit med och man har sett en komiker där, och sen så dagen efter eller två, en vecka senare, samma sätt på den här klubb, och så bara tänker man, men det här skrattar jag ju så högt åt för en vecka sedan.
Ja, men det är någonting. Det är svårt att sätta fingret på vad det är. Men det är väl liksom en blandning mellan att det är så bra bokat, att det är liksom ingen som drar ner stämningen riktigt. Liksom. Och att det är en viss, och det drar till sig en viss publik som gillar en viss typ av humor.
Och så förväntningarna i rummet på något sätt.
Nej, jag vet inte vad det är, för att det har varit väldigt bra väldigt länge också. Det har väl alltid varit en bra klubb liksom.
Ja, det är många år nu som det nästan alltid har varit så bra. Nästan varje kväll. Och det skrämde mig också lite från stand-up, att när jag gick av scenen där och kände mig bäst i världen, så fattade jag också, om jag gör det här sättet i Kristianstad imorgon så kommer det inte vara samma grej.
Nej.
Och det får man ju älska om man ska hålla på med stand-up, eller man får lära sig gilla det i alla fall. Att man kan inte trippa på under jordmolnen hela tiden. Så härligt är det inte med stand-up liksom.
Nej.
Utan man får lära sig gilla alla varianter då.
Ja, man behöver ju inte gilla alla delar
av
livet eller stand-up heller. Man kan tugga i sig vissa delar av det och sen så njuta av när det går bra.
Ja, liksom. Ja precis. Man får tugga helt enkelt. Och där är jag inte riktigt än redo att tugga det tråkiga. Hade det bara varit underbart hade jag kanske hoppat på.
Men du kan ju leva gott på bara poddar nu.
Precis, ekonomiskt så lever jag liksom extremt bra på poddar. Jag känner mig väldigt, är väldigt tacksam för att jag kan göra det. Jag vet inte hur länge jag kan göra det.
Förmodligen ganska länge.
Ja, jag tänker åtminstone 5 år till kommer jag kunna ha. Och så kanske till och med ännu längre. Men det är väl bra att ha någonting annat i bakfickan. Jag har en liksom sån fantasi om att jag ska vara den här Seinfeld-gubbarna, eller om det är Louis C.K.-gubbar jag tänker.
Vilka gubbar?
Som inte är Louis C.K. men som hänger ändå på klubben, kör ett litet set och är ganska rolig, men i alla fall hänger i gänget liksom.
Ja, alltså, du har en idé om att du ska komma tillbaka till stand-up och vara...
Ja, inte vara bäst liksom, men ändå vara habil. Som folk respekterar och tycker är rolig. Och så kan man vara i gänget i alla fall.
Ja, varför inte?
Ja, men precis.
Men jag vet inte, alltså det här att alltid vara bäst och sånt där, det känns inte som en jättesund inställning.
Nej, precis. Det var nog en sjukdom jag hade när jag höll på med stand-up.
Du kände att du behövde vara bäst?
Ja. Men det var, när jag började där så var det inte så svårt att vara det. Det var inte så många.
Nej.
Och så blev att jag ville vara bäst varje kväll så där, oavsett vem som var där, så blev en liksom tävling med mig själv. Och det gjorde jag att jag utvecklade mig, liksom, ansträngde mig som fan varje gång. Men precis, det är inte så, det är inte så man ska hålla på med saker. Nej.
Man ska ha inställningen, jag ska vara en i mängden.
Ja, nej men precis, men det är nog skönt bara man i alla fall är respekterad och omtyckt av de andra som man själv gillar. Det är ju något fint tycker jag.
Ja. Ja, nej, men jag har hört andra komiker prata om det, att de gärna vill vara liksom bäst på kvällen. Men då tror jag det är svårt att, att utvecklas i den hastigheten som man skulle kunna utvecklas i. För att komma någon vart så måste man testa ett mycket nytt material. Och när man testar nytt material tar man ju risk att, att bomba också. Eller att man inte får några skratt. Och då, om man då hela tiden vill vara den bästa på kvällen, då ska man inte ta några risker. Och då utvecklas man inte heller i samma hastighet som man skulle kunna göra.
Nej.
Så jag
nej.
Tror det är en osund inställning där.
Ja, på det sättet är det det. Jag jobbade med underjord och då var det nya sätt varje vecka eller varannan vecka. Och det var det som gjorde att min självkänsla, eller att jag kände mig dålig, var ju jag måste vara bäst och det måste vara nytt. Och det är ju, det går ju inte.
Det är svårt.
Ja, eller ja, precis, det är svårt i alla fall. I längden. Är det svårt. Under vissa perioder så kände jag att jag åtminstone höll jämnt takt med de andra och hela tiden hade det nytt liksom. Det var fett. Men man måste nog hitta olika nivåer på sitt, bara känna, men nu vill jag testa den här grejen. Kan testa en ny nytt sätt att skämta på liksom. Och då börjar man om på noll på ett annat sätt.
Ja. Men det blir kul om du kommer tillbaks i viss mån i alla fall.
Men att skriva bok var roligt, för då kände jag att nu behöver jag inte, det här är bara något jag gör för att det är kul. För det är det som är skönhet med mina...
Den känns rätt opretentiös på många sätt, den här boken.
Ja, precis. Den är kort och den är som den är. Och dens teckningarna är som de är. Men det är just för att jag har min podd i ryggen och min ekonomisk trygghet. Så att nu gör jag bara ett projekt som jag bara för skojs skull. Säljer det så säljer det, annars är det skitsamma.
Ja, du behöver inte stå och falla med det.
Nej, verkligen inte. Och det var ett väldigt roligt sätt att jobba på. Så kanske man kan göra med stand-up också till exempel.
Det tror jag verkligen. Jag kom också med en ny upplaga av boken Död kompis. Som handlar om en gemensam kompis till oss som dog.
Just det, och den har varit slut eller?
Den har varit slutsåld ett tag. Men nu kommer det en ny svensk upplaga. Den har jag försökt få ut också liksom utomlands. Jag fick först liksom ett löfte från ett förlag. Men det var då när den kom ut. Men sen var det liksom lite i finanskrisen i USA. Då sa bara, nej, nu har vi inte råd att göra det längre. Men sen så nu så var det en agent, en italiensk-amerikansk kvinna som liksom som jobbar som agent. Och hon hade fått läsa nu, och hon sa så här, men den är svår, alltså eftersom den är så gammal nu, när så många år på nacken, den kom ut första gången år 2012, så sa hon, då är det svårare att sälja in det. Men jag fick ett sms från min svenska förläggare. Det här blev lite reklam för boken då, som det kommer en upplaga. Men hon skrev, I cried at the end, like it might be one of my favorite comics of all time. It's really deep, but doesn't try. Och så skriver han att böckerna kommer på torsdag eller fredag. Och idag är det onsdag, så när det här släpps så lär den vara ute i handen igen. Men det är lite konstigt att den här agenten tycker att det kan vara den bästa serien hon någonsin läst. Men det blir svårt att sälja in.
Ja, det där är... Det där är det längsta spjutkastet jag sett. Men du kommer aldrig vinna något. Hur ska jag kunna sälja in dig till? Gud vad sjukt. Men vad, just det, har du varit inne och pillat i den på något sätt?
Nej, det är bara det, den här upplagan. Det är ett annat omslag än första upplagan. Mm. Men innehållet är detsamma.
Just det. För det hörde jag med han Bone som heter Jeff Smith.
Ja, som du har en tatuering av på halsen.
Precis, jag hörde vi med honom att den släpps ju ut nya hela tiden. Mm. Gjorde i alla fall. Och då går han alltid in och ändrar lite här var i någon ruta.
Mm.
En skugga där eller en...
En rasistisk karikatyr som känns lite passé.
Ändå. Ja, men han menar att han kan inte släppa, vad det nu heter, penseln? Eller
aha, nej, men det kan jag göra.
Mm.
Jag ändrade ett korfel.
Ja, vad bra.
Jag hade stavat fel till ordet ecstasy.
Din charlatan. Du har aldrig tagit droger. Du vet ju inte ens hur det stavas.
Han som liksom gjorde originalen till det här, Ola Forsblad. Han skämtade om det när jag sa att han skulle gå in och ändra det. Så sa han, nej, men det är bra om du hamnar i domstolen. Och så här, domaren, jag kan inte ens stava till ecstasy. Här är beviset. Ja,
du vet ju hur det brukar vara när man köper. Då är det, på fakturan står det.
Herr domare.
Nej, ja, just det. Klockrent. Vad heter det? Alibi.
Mm. Kan man kalla det. Men... Då kanske vi ska börja avrunda den här podcasten.
Yes.
Som kallas för Arkivsamtal officiellt. Är det någonting du vill göra reklam för eller tillägga som du inte redan har gjort reklam för eller tillagt?
Jag har en fråga först, sen ska jag göra reklam.
Ja.
På tal om dina böcker, att av någon anledning så såg jag din bok, den första, är det Turist?
Turist är min första bok, ja.
För jag var på Adlibris eller någonting och så stod det om boken där.
Mm.
Att du är det som du har skrivit. Den här är nog inte så bra. Jag vågar inte ens titta i den eller något sånt. Jag bara släpper den nu för att samla det.
Ja, ja, men det var någonting jag skrev till min förläggare.
Ja,
okay. Alltså han att Lystring förlag då bad mig skriva en liten text om boken och jag tänkte väl att det var lite kul att bara skriva helt ärligt att det är så här, ja, men jag vet inte, jag gillar inte den här boken så mycket längre, men jag vill att samlare ska kunna ha en komplett samling.
Men du skäms inte så mycket över den så att du inte vill att den ska säljas i alla fall?
Uppenbarligen inte.
Nej. Men den kan man också köpa då?
Ja, den kan man också köpa. Men de flesta av mina böcker finns i tryck. Kanske inte lura mig.
Kan man köpa den ifall man vill se Simon Gärdenfors göra något dåligt?
Så. Ja, men jag är rätt inne på att leva med skammen. Jag har till och med döpt mitt soloalbum som rappare till Att leva med skammen.
Mm.
Och det handlar väl dels om att leva med skammen, att göra självutlämnande saker och som man liksom skäms för. Mm. Alltså så här, att berätta om pinsamma saker som man tycker är, och sen så att ändå publicera dem och att liksom istället för dölja det, leva med skammen. Men jag har tänkt på det också. Att
men då får man ju någon positiv feedback loop som jag hörde någon säga. Att man säger något självutlämnande och så säger alla, oh, det har jag också varit med om. Eller, oh wow, oh, hur var det? Alltså att man...
Ja, och så är det. Men så tycker jag också det med kvalitetsmässig. Ungefär som vi pratar om liksom att släppa poddar eller någonting som man kanske inte är helt nöjd med. Mm. Att man bara pumpar ur sig grejer och så får man leva med skammen om det blir någonting dåligt.
Ja.
Sen så ibland kanske någon tycker att det är bra. Det jag tycker är dåligt kanske någon annan tycker är bra. Så kan det vara ibland när jag säger, åh fan, det här poddavsnittet, håller det verkligen? Nej, det blir dåligt. Och sen så är det någon som skriver, det var mitt favoritavsnitt. Det måste säkert ha hänt dig någon också.
Ja, nej, men precis sådär. Mm. Nej, men jag vet, jag bara städat YouTube från saker jag hatar. Och så ser jag ibland något som ligger. Men då har jag nog tänkt, för nu har jag nog slutat städa. Tänker, okej, det får väl vara då. Och så får du
och sen,
det jag tycker, men jag tycker det var roligt, det är rolig skrift. Jag blev sugen på att köpa den. Så är den så dålig? Nej, det tror jag inte. Nu ska jag fan.
Ja, jag vet inte. Jag har svårt, eftersom om i första verk så är det mycket känslor kring det också. Liksom.
Ja, ja, ja.
Jag var inte fullt utvecklad som tecknare heller. Det gör lite ont att se vissa linjer.
Ja, ja, ja. Just det. Just det, som jag kan inte se. Nej, men precis. Min nya bok, den ska jag göra reklam för nu då. Den är kanske också lite dålig då, eftersom det är min första. Om jag skriver fler så kanske jag också kommer skämmas för den en dag. Det gör jag inte just nu. Men möjligtvis i framtiden. Så passa på att köpa den innan jag skäms och raderar bort den. Och den kan man köpa i min egen byggda webbshop på underproduktion.se.
Har du byggt den helt själv?
Ja, det gjorde jag en vecka när jag var lite, mådde lite dåligt och inte orkade vara kreativ.
Du kan alltså knacka HTML.
Ja, och DIL. Och då behöver jag inte vara så kreativ. Så det var ganska gött att sitta och bygga den affären. Och där kan man också köpa Della Sport merch nu.
Mm.
I den affären. Och snart, inom några dagar, kan man köpa K. Svenssons trilogi bok där också.
Mm.
Så det kommer bli gött. Men annars så tycker jag bara att du gott kan testa och lyssna på mina Della-poddar. Kanske framförallt Della Her Story. Den är lättillgänglig, den är gratis. Och är lite annorlunda.
Finns Della Sport, Della Art, Della Pappa och Della Her Story.
Just det.
Och Della Morte och Della Q.
Just det.
Inte du är inte inblandad i alla
de. Nej, precis. Två sista är inte jag inblandad i själv. Då. Men Della Her Story är den sist, senaste i den lilla familjen som, där vi pratar om kvinnohistoria.
Mm.
Och det är förvånansvärt roligt tycker jag. Både göra och lyssna på.
Och i den feeden hittar man också Della Morte med Fredrik af Trampe och Kalle Lind.
Mm, precis. Just nu i december så kan man lyssna på Della Pappa gratis om man har koden julklapp med stort J.
Okej. Okay.
Mm, en månads gratis lyssning. Då hinner man nästan lyssna igenom allt som ligger där bakom.
Ja, om man lyssnar dygnet runt.
Ja, det har funnits i ett och ett halvt, två år nu. Ja, precis. Så det kanske ska mycket till.
Då ska det till en del amfetamin. Och där knöt vi ihop säcken.
Just det. Eller bara kaffe, beroende på hur.
Jag var vaken i en månad på bara kaffe. Det.
Ja, men Della Pappa kommer bara en gång i månaden, så vad är det då? 24 avsnitt, det är inte så farligt.
Nej, det kan du hinna sova 8 timmar om dygnet också.
Just det.
Mm. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Simon Chippen Svensson.
Fullbordat samtal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.